Torvald läste ju, var inne lite grann och nosade i uppenbarelsebokens text där. Passar väldigt bra, för jag tänkte läsa hela den. Får vi sammanhanget på den också? Uppenbarelseboken 7 alltså. Och det är ju ett kapitel som beskriver, ska vi säga, en, det brukar kallas för den yttersta tiden. Och då tänkte jag lite grann idag fundera över vad är en yttersta tid för någonting egentligen. Men jag läser texten först. Se, jag såg och se en stor skara som ingen kunde räkna av alla folk och stammar och länder och språk. De stod inför tronen och inför lammet klädda i vita kläder med palmkvistar i sina händer, och de ropade med hög röst: frälsningen finns hos vår Gud som sitter på tronen och hos lammet. Och alla änglarna stod omkring tronen och kring de äldste och de fyra varelserna, och de föll ner på sina ansikten inför tronen och tillbad Gud och så: amen. Lovsången och härligheten och visheten och tacksägelsen, äran och makten och kraften tillhör vår Gud i evigheters evighet. Och en av de äldste sa till mig: dessa som är klädda i vita kläder, vilka är de? Och vartifrån kommer de? Jag svarade: du vet det, Herre. Han sa till mig: det är de som kommer ur det stora lidandet. De har tvättat sina kläder rena, gjort dem vita i lammets blod, och därför står de nu inför Guds tron, och de tjänar honom dag och natt i hans tempel, och han som sitter på tronen ska slå upp sitt tält över dem, och de ska inte längre hungra, de ska inte längre törsta, varken solen eller någon hetta ska träffa dem. Till lammet som står mitt för tronen ska vara deras herde och leda dem fram till livets vattenkälla, och Gud ska torka alla deras tårar från deras ögon. Det är poesi på hög nivå, eller hur? Som beskriver någonting som egentligen vi inte kan sätta ord på med annat av än med så det här metaforiska språket. Och det är också därför som uppenbarelseboken är så kryptisk att läsa, och så underbar också när man hittar liksom tonen i den. För några år sedan så befann oss jag och Eva på ett hospice. Kvinnan i den här familjen var några år yngre än mig och led av en långt framskriden sjukdom och hade ett framtidsperspektiv på ungefär en månad kanske, högst. Och vad vi pratade om där och då, det var egentligen helt oviktigt. För det hade nog inte spelat någon roll om vi hade pratat ens överhuvudtaget. För då och i det här rummet så stannade på något sätt tiden. Vi gick ur tiden, skulle man kunna säga. Upplevelsen var sådan. Alla där gick ur tiden för en stund. Och om någon hade då sagt att vi skulle få sitta där i 10 år framåt, så hade nog det varit okej. Och om någon hade påstått att vi redan hade suttit där i 10 år, så hade jag nog nästan accepterat det. Därför att inget av det som hade varit, och liksom det var inte betydelsefullt längre. Och det som eventuellt framtiden då hade beredskap för oss kunde ju inte heller göra varken till eller från. Ingenting kunde hjälpa oss. Ingenting. Och att vår vän då i rent klinisk mening var allvarligt sjuk, och att vi övriga i samma mening var friska och var totalt irrelevant just där och då. Vi var ett. Allihopa lika fullständigt avklädda inför livets yttersta gräns. Och vi upplevde märkligt nog situationen som fridfull. Det är nästan ett försvagt ord, fridfull. För alltså där var bara vi. Där var bara vi, nuet, livet, och det var gott nog, nästan fullkomligt. Alltså väggen mellan tid och evighet hade inte rämnat, men den hade blivit mycket tunn. Så tunn att den nästan var genomskinlig. Och om Gud är nådens Gud och försoningens Gud, hoppets och kärlekens Gud, så var han där. Som för att möta oss allihopa. Det här var nu ingen engångsföreteelse här faktiskt, för min egen del. Och jag tror att många här kan berätta samma sak. Samtidigt så sa de själva då, den här familjen, att de aldrig stått varandra så nära som just nu under hela sin tid. Det gällde barnen och deras eget förhållande. Och frågan inför detta var som den här vår vän själv ställde innan hon gick bort, och den som flera än hon har ställt är den här: hur kommer det sig att man måste liksom stå ansikte mot ansikte med liksom livets yttersta gräns för att detta stora och goda ska bli gripbart? Det är märkligt, eller hur? Kan det här ha någonting att göra med begrepp som yttersta tid? Alltså, en yttersta tid kan ju innebära ganska många saker. Va? Det kan innebära allt från att jag har en deadline att passa, eller att jag glömt att besikta bilen, eller vad som helst. Alltså någonstans att säga, nu är tiden slut utav detta. Men jag vill ändå påstå att det finns liksom i vår existentiell mening, så finns det ganska mycket saker som är yttersta tid. Och gemensamt för dem så är det väl att oavsett hur det ser ut, så kan det omöjligt bara bli annorlunda en annan gång. Eller hur? Det vill säga, ingenting blir bättre imorgon. Alltså, tiden gör inte skillnad. En yttersta tid kännetecknas av att man kanske också inte kan räkna med flera segrar i mänsklig mening. Det kan också innebära att det inte finns några lösningar med i livskalkylen längre. Det kan handla om en massa saker, som jag sa, om familjen, om ekonomin, om arbete och hälsa och liv som helhet. Men ytterst handlar väl allt detta också om mig och Gud. Så tänker jag. Och det här är ju minst sagt motsägelsefullt. För å ena sidan så fruktar vi de här situationerna. Alltså när vi inte liksom kan göra någonting åt saken längre. Och vi vill till varje pris undvika dem, vill fly ifrån de sakerna. Men å andra sidan så har ju också många människor som upplevt detta, som jag berättade det här exemplet. När det liksom verkligen inte finns någonting mer än när man nått livets yttersta gräns. Alltså att i den situationen så framträder också någonting annat. Något som sällan eller aldrig låter sig liksom fångas i vanliga fall. I varje fall inte lika påtagligt. Att nå en sån här yttersta tid är kanske som, jag vet inte, det är kanske ingen bra bild, men om man skulle tänka mig som att falla ner i ett hål, va? Till slut når man botten. Men där har man ju i varje fall fast mark under fötterna kanske för första gången. Och det är kanske just där då som nåd plötsligt blir något annat än ett abstrakt filosofiskt begrepp. I de situationerna blir tröst någonting mer än ett vackert ord. Där blir kärleken också lika förbehållslös som vi innerst inne hoppas att den är, och som vi hela tiden påstår att den är, fast egentligen vi menar att vi önskar att den vore så. Och hoppet blir någonting som inte är avhängigt vad jag möjligen kan lyckas prestera imorgon, utan vilar enbart i en förtröstan på Gud. I ett läge där varken vi kommer framåt eller bakåt, upp eller ner, ensamma med verkligheten in på bara huden, det är då det blir på riktigt. Att jag uttrycker mig då så här lite vagt och hypotetiskt beror ju naturligtvis på också att jag inte har upplevt detta i någon extrem mening personligen. Inte än har jag inte gjort det. Jag har varit ganska förskonad ifrån katastrofer i mitt liv. Men de människor som ändå har upplevt det och som jag också har träffat och haft många intressanta samtal med, det vill säga de som har upplevt verkligheten i sin absolut skarpaste lägen, va? Och som har berättat om det, de ger mig då i all förskräckelse, ska sägas, också ett ofantligt hopp. Därför att det faktum att de har gjort eller gör de här erfarenheterna fortfarande lever, känner, älskar, skrattar. Detta säger paradoxalt nog att Gud dem måste vara lika kärleksfull och nådefull som jag vill tro att han är. Och jag lever ju inte i någon annan verklighet än vad de gör, eller hur? Min egen insikt då. Och det kan jag ju säga, det vet ju ni som känner mig. Det finns många brister i mitt liv. När jag var 25 år så sa vissa människor så här att min vandring med Jesus skulle göra mig till en bättre människa. Det skulle helga mig och göra mig redo för domen och så vidare. Men så blev det inte. Jag är i grunden precis samma människa som nu som då. Precis samma. Även om livet kanske lärt mig att då inte låta mina allra sämsta sidor få ta allt utrymme. Och tack för att det finns människor runt omkring i min närhet som drar i varningslampan när det börjar gå överstyr. Även om jag kanske förmodligen har några år kvar i livet så lär det knappast hända så mycket värst mer. Det blir inte bättre. Jag har blivit klokare, ja det har jag blivit. Och jag har blivit mindre hysterisk inför livet som sådant. Men det är ju en fördel som åldrandet skänker de flesta människor. Så det har ju inte så mycket med Jesus att göra om man säger så. Så om mitt liv med Jesus skulle ge mig något slags färddokument för evigheten. Som jag kunde stoltsera med och säga där att här ser ni. Så har jag inget sånt. Jag har inget sånt. Det är tomt. Vilket innebär att jag då saknar avgörande resehandlingar när jag kommer att stå där vid livets och tidens yttersta gräns. Det är en ganska skrämmande tanke. Och när man har hört då flyktingar berätta hur det går till vid jordiska gränser om man inte har så att säga rätt papper, då det står fel saker i dina handlingar, då kan man bli lite panisk inför tanken. Däremot så har min insikt om Jesu frälsande kraft, den har tilltagit. Den har växt, även om jag i viss mån finner den allt mer och mer mystisk, det måste jag säga. Som jag sa en gång, ibland kan jag inte förstå att min fru är kvar hos mig. Men det kanske beror på kärlek, kommer ni ihåg det? Så. Jag kan också fundera över varför Jesus är kvar, va? Eller hur? Det har ju inte gått jättebra, tycker jag, om det var så att jag skulle bli en någonting annat än vad jag var då i grunden. Det har ju inte, kanske är det kärlek. Kanske är det någonting annat, va? Alltså, jag inser att det är han som handhar detta resedokument. Det kanske är han som är min färdhandling. Det är så. Och nu talar vi också om någonting absolut slutgiltigt, den yttersta dagen. Och det är för många människor ett skrämmande begrepp som man associerar till domstolar där man på goda grunder döms som otillräcklig och inte har vare sig tid eller råd att då göra någonting åt detta. För att tiden är ju slut. Jag skulle säga så här, att den yttersta dagen, det som beskrivs då i den här texten jag läste, är ingenting annat än den yttersta tiden av alla. Vi har alltid en massa yttersta tider i våra liv, inför vår död, inför anhörigas bortgång och en massa olika saker. Vi upplever hela tiden att någonstans tar vägen slut. Här är det så, här går vi ur tiden på riktigt. Den yttersta dagen är den yttersta av alla. Det vill säga, kanske när vi genom döden ska bli ett med vårt himmelska hopp. Om vi har ett sånt. Eller ska bli ett med vår inre förhoppning om fullkomlighet. Oberoende av prestation, om man vill uttrycka sig så. I och för sig tror jag att antikens gamla metafor himlen lever kvar hos flertalet människor, även om den ibland inte är helt väl definierad. Men bibliskt är dock att på den yttersta dagen så ska vi alla stå inför Gud så som vi faktiskt är, varken mer eller mindre. Och detta kanske inte är så tokigt ändå, va? Eller hur? Om man förutsätter att denne Gud är samma Gud som var i rummet vid mitt besök hos våran vän på hospice. Och alla andra gånger som himlen öppnade sig lite grann och jag kände att jag levde mer än någonsin, fast jag med mänsklig logik inte borde göra det. Om det är så att han är den som Jesus visar att han är. Bibliskt är också att döden är en slags gräns att passera i det här avseendet. Fasansfull ur ett perspektiv, om jag fruktar att jag saknar resedokument naturligtvis. Det kan ju skrämma det värsta. Mindre skrämmande när jag inser att jag aldrig själv ägde och aldrig heller skulle ha gjort det och inte ens borde göra det. I ren självbevarelsedrift faktiskt. Om detta goda som vi ibland upplever i våra yttersta stunder inte är någonting annat än nådens Gud, då kanske den yttersta dagen trots allt kan vara en ganska trevlig dag, om än lite ovanlig. Amen.